Kapitel 8. Stormvindar samlas. Nästa dag vaknade Ninive i gryningen på vresigt humör. Det kändes som om ett oväder var på väg. Men när hon tittade ut genom fönstret såg hon inte ett enda moln på den fortfarande grå himlen. Det lovade redan att bli ännu en stekhet dag. Hennes särk var fuktig av svett och snodd sedan hon legat och vridit sig. En gång i tiden hade hon kunnat förlita sig på sin förmåga att lyssna i vinden. Men sen hon lämnade Tjufloden hade den uppfört sig väldigt besynligt de gånger den inte helt hade lämnat henne. Saken blev inte bättre av att hon måste vänta på att få använda tvättfatet och höra på Elaines redogörelse för vad som hade hänt sedan Ninive lämnat Elaidas ämbetsrum. Själv hade hon tillbringat natten med ett långt, fruktlöst sökande genom Trevallons gator som var tomma, bortsett från henne själv, duvor, råttor och stora högar med avskräde. Det senare hade minst sagt varit en överraskning. Trevallon hade alltid varit en fläckfritt ren stad och Elaida måste verkligen försumma den för att det skulle dyka upp sophögar i Tel Aaron Riord. En gång hade hon skymtat Lin genom fönstret till en krog på södra hamnen, av alla upptänkliga ställen. Men när hon skyndat in hade skänkrummet varit tomt, bortsett från de nyligen blåmålade borden och bänkarna. Hon borde helt enkelt ha gett upp, men på sista tiden hade Murrell varit på henne mer än vanligt. Och hon ville med rent samvete kunna säga att hon hade försökt. Murrell slog ned på alla undanflykter snabbare än någon annan hon vare sig sett eller hört talas om. Som avslutning på detta hade hon stigit ut ur Tel Aaron Riord bara för att finna att Elaines ring redan låg på bordet och Elaine själv sov tungt. Om det funnits ett pris för meningslösa ansträngningar skulle hon ha vunnit det utan konkurrens. Och att sen få höra att Shariam och de andra nästan hade fått sätta livet till för sitt misstag. Till och med sångsparven i sin vidjebur fick en sur blick som belöning för sina drillar. De trodde att de vet allting, muttrade Ninive med nedlåtande ton. Jag har berättat för dem om mardrömmarna. Jag varnade dem i natt och det var inte första gången. Det spelade ingen roll att alla sex systrarna hade blivit helade innan hon själv ens hade kommit tillbaka från Tel Aaron Riord. Det kunde alldeles för lätt ha slutat mycket värre, bara för att de trodde att de visste allting. Hon ryckte irriterat i sin fläta istället för att fläta om den för den nya dagen. Erdame-armbandet fastnade ibland i hennes hår, men hon tänkte inte ta av sig det. Det var Elaines tur att bära det idag, men hon skulle förmodligen bara hänga upp det på en krok. Oro sipprade genom armbandet, tillsammans med den ständigt närvarande rädslan. Men starkare än båda var en irriterad vanmakt. Marigan var säkerligen redan i färd med att hjälpa till med frukostbestyren. Och det verkade som om hon grämde sig mer över att behöva utföra hushållssysslor än över att vara fången. Du skötte dig bra, Elaine. Du sa inte hur du kom sig att du hamnade där själv efter att ha försökt varna alla andra. Elaine, som fortfarande gnuggade sig i ansiktet med en tvättlapp, rös till. Det var inte så svårt att räkna ut. För att hantera en så stor mardröm behövdes vi allihop. Kanske lärde de sig lite ödmjukhet. Kanske behöver det inte gå så illa på deras möte med de visa ikväll. Ninive nickade för sig själv. Det var som hon hade trott. Inte det om Shariam och de andra. Eisidena skulle inte lära sig ödmjukhet för en jätter fick vingar och började flyga. Och då skulle de visa ändå komma en dag efter. Nej, angående Elaine. Flickan hade förmodligen frivilligt låtit sig fångas av mardrömmen. Även om hon aldrig skulle erkänna det. Ninive visste inte om Elaine ansåg att det var skrytsamt att berätta när man gjort någonting modigt, eller om hon helt enkelt inte begrep hur modig hon var. Hur det än var så slets Ninive mellan beundran för den andra kvinnans mod och en önskan att hon för en enda gång skulle kännas vid det själv. Jag tyckte att jag såg Grand. Det fick Elaine att ta ned tvättlappen. Var han där kroppsligen? Det var farligt enligt de visa eftersom man riskerade att förlora någonting av det som gjorde en mänsklig. Du varnade honom ju för det. När skulle han ha börjat lyssna på goda råd? Jag skymtade honom bara som hastigast. Han kanske bara vidrörde till Aaron Riord i en dröm. Det var knappast troligt. Han stängde in sina drömmar innanför skyddsformler som var så starka att han förmodligen inte kunde komma till drömvärlden annat än kroppsligen, ens om han både varit drömvandrare och haft en av ringarna. Det var kanske bara någon som liknade honom lite grann. Som sagt såg jag honom bara en kort stund på torget framför tornet. Jag borde vara hos honom, muttrade Elaine. Hon tömde handfatet i pottan och flyttade sig så att ni nu kunde komma åt kommoden. Han behöver mig. Vad han behöver är vad han alltid har behövt. Ninni blängde surt på handfatet när hon hällde upp nytt vatten ur kannan. Hon avskydde verkligen att behöva tvätta sig i vatten som hade stått hela natten. Fast det var åtminstone inte kallt. Det fanns inte någonting sådant som kallt vatten längre. Någon som ger honom en örfil en gång i veckan av ren princip och ser till att han håller sig på den rätta vägen. Det är inte rättvist. Orden dämpades av den rena särken som Elaine just drog över huvudet. Jag är jämt orolig för honom. Hennes ansikte dök upp genom halslinningen och såg mer bekymrat än indignerat ut, trots hennes ton. Hon tog ner en vit klänning med färgade band från en av krokarna. Jag oroar mig till och med för honom i mina drömmar. Tror du att han ägnar all sin tid åt att bekymra sig för mig? Det tror inte jag. Ninni nickade, fast en del av henne tänkte att det inte var riktigt samma sak. Vad Rand hade fått höra var att Elaine var i trygghet hos Echidena, om än inte exakt var. Hur skulle Rand någonsin kunna vara trygg? Hon böjde sig över tvättfatet. Och Lans ring ramlade ut ur särklinningen på sin läderrem. Nej, Elaine hade rätt. Vad Lan än gjorde och var han än kunde vara, så betvivlade hon att han tänkte på henne hälften så ofta som hon tänkte på honom. Ljus, låt honom vara i livet, även om han inte tänker på mig alls. Den möjligheten gjorde henne så arg att hon kunnat rycka ut flätan med rötterna om hon inte haft händerna fulla med tvål och tvättlapp. Du kan inte låta en man ständigt uppta dina tankar, sa hon surt. Inte ens om du tänker välja gröna Aja. Vad fick de veta i natt? Svaret tog sin tid, även om det inte fanns mycket kött på benen, och efter en stund satte sig Ninni ned på Elaines säng för att lyssna och ställa frågor. Det var inte samma sak när man inte fick se dokumenten själv. Det var gott och väl att få veta att Elaida slutligen fått kännedom om Rands amnesti, men vad tänkte hon göra åt saken? Beviset på att tornet hade tagit kontakt med olika regenter kunde faktiskt vara en god nyhet, eftersom det kanske skulle få det att hetta till under fötterna på salen. Någonting måste göra det. Att Elaida sänt en delegation till Rand var onekligen oroande. Men han kunde inte vara så dum att han lyssnade på något som kom från Elaida. Eller kunde han det? Det Elaine hade hört räckte inte. Och varför i ljusets namn hade Rand ställt lejontronen på en piedestal? Vad skulle han med en tron överhuvudtaget? Må så vara att han var både draken återfödd och Aels Carr, vad det nu var. Men hon kunde inte gärna glömma att hon hade skött om honom som liten och gett honom smisk på bara skärten när det hade behövts. Elaine fortsatte med sina bestyr och var påklädd innan redogörelsen var slut. Jag berättar resten senare, sa hon hastigt och for ut genom dörren. Ninni grymtade till och återgick till att skyndsamt klä på sig. Elaine hade sin första lektion för noviserna idag, någonting som Ninni inte hade fått göra än. Men om man inte ville anförtro henne att undervisa noviser, så fanns ju alltid Mogadin. Hon skulle snart vara färdig med frukostsysslorna. Det var bara det att när Ninni hittade Mogadin stod kvinnan med tvålvatten upp till armbågarna vilket fick Adamens silverhalsband att se mer än vanligt malplacerat ut. Hon var inte ensam. Ett dussin andra kvinnor gnuggade energiskt klädesplagg mot tvättbräden på en plankomgärdad gård där det stod ångande kittlar fulla av kokande vatten. Andra kvinnor var i färd med att hänga upp den första omgången tvätt på långa linor som var uppspända mellan störar. Men det fanns stora högar med sängkläder, underkläder och allt möjligt annat som väntade på sin tur i tvättbaljorna. Den blick som Ogedin gav Ninni borde ha kunnat sveda skinnet av henne. Hat, skam och harm flödade genom Adamen. Nästan tillräckligt för att överskugga den ständigt närvarande skräcken. Alltsammans övervakades av en spinkig kvinna med grått hår som hette Nildra. Och nu kom springande med en tvättklappa likt en spira i ena handen. Hon hade sin grå yllekjol uppknuten till knäna för att den inte skulle släpa i marken som var gyttig av allt utspilt vatten. God morgon, antagna. Ni vill förstås ha Marigan. I hennes torra ton fanns en blandning av respekt och vetskap om att hon nästa dag kunde få vilken som helst av de antagna som tillskott till sina tvätterskor för en dag eller en månad, under vilken de skulle få utstå väl så mycket slit och skäll som de andra. Nåväl, jag kan inte låta henne gå, inte ännu. Jag har för lite folk som det är. En av mina flickor ska gifta sig idag. En annan har rymt och två har lätta sysslor för att de väntar barn. Murel Cedir sa att jag kunde få ha henne här. Kanske klarar jag mig utan henne om några timmar. Vi får se. Mogherin rätade på sig och öppnade munnen. Men Ninni tystade henne med en bestämd blick. Och genom att peta på Erdame-armbandet som hon bar om handleden, varvid hon återtog arbetet. Det enda som skulle behövas var att Mogherin sa några ord hon inte borde säga. Något klagomål som aldrig skulle ha kommit från den bondkvinna hon gällde för att vara. Så skulle hon strax vara på väg mot släckning och avrättning. Ninnivs och Elaines öde skulle inte bli mycket blidare. Ninniv kunde inte låta bli att svälja lättat när Mogherin återböjde sig över tvättbrädan, tyst muttrande för sig själv. En väldig skam strömmade genom Adamen tillsammans med öppet ursinne. Ninni lyckades uppbåda ett leende till Nildra, mumlade någonting, hon visste inte riktigt vad, och stegade sedan iväg till ett av de gemensamma köken för att få sig lite frukost. Återigen Mirel. Hon undrade om den gröna systern hade fattat agg mot henne av någon anledning, och hon undrade om hon skulle få en ständigt sur mage genom att hålla Mogherin som fånge. Sedan hon satte Adamen runt kvinnans hals hade hon ätit gåsmynta som om det var karameller. Det var inte svårt att få en mugg te med honung och en nybakad bulle, men när hon väl hade fått dem åt hon dem på gående fot. Svetten pärlade fram i hennes ansikte. Redan i denna tidiga morgontimme hade hettan börjat stiga och luften blev allt torrare. Den stigande solen formade en kupol av smält guld ovanför skogen. Gatorna var fulla av folk, vilket de alltid var på dagarna. H.D. skred fridsamt förbi utan att ta någon notis om dammet och hettan. Kvinnor med outgrundliga anleten ute på outgrundliga ärenden. Ofta följdes de av sina väktare, skarpögda vargar som förgäves låtsades vara tama. Överallt fanns det soldater, för det mesta i ordnade formationer, till fots eller till häst. Ninni begrep inte varför de tilläts bidra till trängseln på gatorna när de hade sina läger ute i skogen. Barn sprang runt bland de vuxna, och många av dem svingade med pinnar för att härma soldaternas svärd och pikar. Vitklädda noviser tog sig fram genom trängseln med raska steg. I något makligare takt rörde sig tjänarna, kvinnor med famnen full av lakan till Eishedernas sängar eller stora korgar med bröd från bakugnarna. Män som ledde oxkärror fullstaplade med ved, konkade på kistor eller bar på hela fårkroppar på väg till köket. Shirley där hade inte byggts för att rymma så många människor och byn var på vippen att brista i sömmarna. Ninive traskade vidare. Om hon inte skulle undervisa noviser fick en antagen i princip själv förfoga över större delen av sin tid till att studera det hon valt att fördjupa sig i, antingen ensam eller för en ACD. Men en antagen som föreföll vara sysslolös kunde snabbt tas i anspråk av vilken ACD som helst. Hon tänkte inte tillbringa dagen med att katalogisera böcker åt någon brun syster eller renskriva anteckningar åt någon grå. Hon avskydde att skriva rent, särskilt med alla dessa irriterade ljud så fort hon gjorde en plump och uppgivna suckar över att hennes handstil inte var lika prydlig som en bokhållares. Så hon slingrade sig fram mellan människorna på den dammiga gatan och höll utkik efter Joanne och Lin. Hon var tillräckligt arg för att kunna leda kraften utan att behöva Mogadin. Varje gång hon blev medveten om den tunga guldringen som hängde mellan hennes bröst tänkte hon: han måste vara i livet. Ljus. Måtte han bara vara i livet. Till och med om han har glömt bort mig. Det sista gjorde henne förstås bara ännu argare. Om Alan Mandragoran ens snuddade vid tanken på att glömma henne skulle hon minsann se till att han kom på bättre tankar. Han måste vara vid liv. Det hände ofta att en väktare dog när han hämnade sin ACD. Ingen väktare skulle låta någonting komma emellan honom och vedergällningen. Det var lika säkert som att solen gick upp på morgonen. Men Lan kunde inte hämnas Moraine, lika lite som om hon hade fallit av hästen och brutit nacken. Hon och Lanfear hade dödat varandra. Han måste vara vid liv. Och varför skulle hon ha skuldkänslor för Moraines död? För all del hade den inneburit att Lan blev fri att få henne. Men hon hade inte haft någonting med det att göra. Fast hennes första reaktion när hon fick veta att Moraine var död, om än väldigt kort, hade varit glädje över att Lan var fri, inte sorg över Moraine. Hon kunde inte göra sig kvitt den skam detta fick henne att känna, och det gjorde henne ilsknare än någonsin. Plötsligt såg hon hur Myrell kom skridande längs gatan åt hennes håll tillsammans med en gulhårig man. Det var Cra Mackin, en av hennes tre väktare, en ung spänslig man som dock var hård som en klipphäll. ACDs beslutsamma anletsdrag visade inga spår efter nattens händelser. Det fanns ingen direkt anledning att tro att Myrell letade efter henne, men Ninive slank hastigt in i den stora stenbyggnad som en gång varit ett av Salidars tre värdshus. Det långa skänkrummet var utrymt och ommöblerat till ett mottagningsrum. De rappade väggarna och det höga taket var lappade. Några färggranna bonader var upphängda på väggarna och en handfull mattor var spridda över golvet, som inte längre såg flisigt ut, men som fortfarande inte ville hålla sig blankt när man bonade. Det skuggiga rummet kändes faktiskt svalt efter värmen ute på gatan. Svalare i varje fall. Just nu användes det dessutom. Logan stod med stursk hållning framför en av de breda, oanvända eldstäderna med händerna i sidorna och skjorten på sin guldbrodyrprydda röda rock bakskjutna bakom ryggen. Han iakttogs uppmärksamt av Lilaine Akashi, vars blåfransade sjal visade att det rörde sig om en formell tilldragelse. Hon var en slank kvinna med värdig utstrålning som ibland kunde spricka upp i ett varmt leende och var en av Blå Ayas tre representanter i Shalidars tornets sal. Idag var det hennes genomträngande blick som var mest framträdande när hon övervakade Logans audiens. Det var två män och en kvinna, alla i överdådigt broderade sidenklädnader och smyckade med guld. Alla tre hade grått i håret och en av männen var nästan skallig. Men det kompenserade han med ett fyrkantigt skägg och en lång mustasch. De var mäktiga ädlingar från Altara som hade anlänt till byn dagen innan med väl tilltagna följen och var lika misstänksamma mot varandra som mot Eishedena som var i färd med att mobilisera en här innanför Altaras gränser. Folket i Altara räknade sin hemvist hos en furste, en furstinna eller en stad och hade föga eller ingen lojalitet till övers för riket som bar namnet Altara. Det var heller inte många ädlingar som betalade skatt eller brydde sig om vad drottningen i Ibordar hade att säga. Men däremot brydde de sig om en här som växte fram mitt bland dem. Ljuset alena visste vad ryktena om de draksvurna hade för verkan på dem. Just nu hade de emellertid helt glömt bort att ge varandra högdragna blickar eller titta trotsigt på Lilein. Deras blickar var fästa vid Logan, som om han hade varit en jättelik färgskimrande huggorm. För att sluta cirkeln stod såväl Logan som besökarna under bevakning av Baron Shireen. En kopparhyad man som såg ut att ha snidats fram ur en uppsliten trädrot, men var redo att göra ett våldsamt utfall på ett ögonblicksvarsel. Lilains väktare var närvarande endast delvis för att bevaka Logan. Logan ansågs trots allt befinna sig i Shalidar av egen fri vilja, och huvudsakligen för att skydda mannen mot besökarna och att få en kniv i hjärtat. Logan för sin del tycktes blomstra under alla dessa blickar. Han var en reslig man med lockigt hår som nådde de breda axlarna, med ett mörkt och hårt men stiligt ansikte, och såg lika stolt och självsäker ut som en örn. Det som hade fått ljuset i hans ögon att tändas var emellertid ett löfte om vedergällning. Han skulle kanske inte kunna hämnas på alla som förtjänade det, men vissa av dem skulle få betala. 6 röda systrar hittade mig i Korsamell ungefär 1 år innan jag utropade mig till draken, sa han just som Ninni kom in. Ledaren hette Javindra. Men en annan vid namn Barashin pratade också mycket, och jag hörde dem nämna Elaida, som om hon visste vad de höll på med. De kom på mig i sömnen och jag trodde att det var ute med mig när jag vaknade och de hade skärmat av mig. Eishedé, avbröt den lyssnande kvinnan honom bryskt. Hon var bastant med hård blick och ett tunt ärr över kinden som Ninni fann förvånande hos en kvinna. Altariska kvinnor hade visserligen rykte om sig att vara hetsiga, men det var förmodligen överdrivet. Eishedé, hur kan det han säger vara sant? Jag vet inte hur, Ersnod Serena, sa Lilein med lugn röst, men jag har fått det bekräftat av en som inte kan ljuga. Serenas ansiktsuttryck förändrades inte, men bakom ryggen knöt hon händerna. En av hennes följeslagare, den långa magre mannen med mer grått än svart i håret, stod med tummarna instoppade innanför svärdsbältet och försökte se avslappnad ut. Men hans grepp var så hårt att knogarna vitnade. Som jag just sa, fortsatte Logan med ett milt leende, så hittade de mig där och lät mig välja mellan att bli dödad på fläcken eller göra som de sa. Ett besynnerligt val, och sannligen inte vad jag hade väntat mig. Men jag bestämde mig ändå ganska raskt. De sa inte rakt ut att de hade gjort samma sak förut, men jag fick en känsla av att de hade övning bakom sig. De gav mig inga skäl, men så här i efterhand framträder de ganska tydligt. Att fånga in en man som kunde leda kraften skulle inte innebära särskilt mycket ära. Men att störta en falsk drake däremot. Ninni rynkade ögonbrynen. Han var så nonchalant, som om han pratat om hur dagens jakttur hade gått. Men det han talade om var hans eget fall, och varje ord var en spik i Elaidas kista. En kista som kanske skulle få rymma hela röda Aya. Om de röda systrarna hade tvingat Logan att utnämna sig till draken återfödd, kunde de i så fall ha gjort samma sak med Gorin Rogard eller Mashrim Tame. kanske alla falska drakar genom hela historien. Hon kunde nästan se tankarna vrida sig i altäriernas huvuden likt kugghjulen i en kvarn, motvilligt i början men sen allt snabbare. Under ett helt år hjälpte de med att undvika andra Aesir, sa Logan. De skickade bud så snart någon kom i närheten, även om det inte var så många då. När jag väl hade utropat mig till draken återfödd och börjat samla ihop ett följe skickade de bud om var kungens styrkor befann sig och hur stora de var. Hur tror ni annars att jag hela tiden kunde veta var och när jag skulle slå till? Hans åhörare trampade besvärat med fötterna, lika mycket på grund av hans vildsinta leende som vad han sagt. Han hatade Aesir. Det var Ninive säker på från de få gånger hon hade lyckats förmå sig att studera honom, vilket hon för all del inte hade gjort sedan Min gav sig av. Och inte heller hade hon kommit fram till någonting när hon gjort det förut. Från början hade hon trott att studierna av honom skulle bli som att betrakta problemet ur en annan synvinkel. Skillnaden mellan män och kvinnor var aldrig så tydlig som när det gällde hur de använde kraften. Men det hade varit värre än att stirra in i ett mörkt hål. Det fanns ingenting att se, inte ens hålet självt. Det gjorde henne överhuvudtaget illa till mods att vistas i Logans närhet. Han hade iakttagit hennes minsta rörelse med en brinnande intensitet som kom henne att rysa, trots att hon visste att hon kunde fjättra honom med kraften om han så mycket som rörde ett finger på fel sätt. Hettan i hans blick var inte av det slag som män brukade rikta mot kvinnor, utan ett oförfalskat förakt som aldrig syntes i resten av ansiktet, vilket gjorde det ännu mer skrämmande. Aesir hade stängt av honom från kraften för evigt, och Ninive kunde föreställa sig vad hon själv skulle hysa för känslor för någon som gjort det mot henne. Han kunde emellertid inte hämnas på alla Aesir. Det han kunde göra var att krossa röda Aya, och han hade gjort en god början. Det här var första gången som det kom tre besökare på samma gång, men ungefär en gång i veckan kom det någon ny furste eller furstinna för att höra hans berättelse, från hela Altera och ibland ända från Marondy. Allihop såg lika fullständigt nedtryckta ut av vad Logan hade att säga. Det var knappast ägnat att förvåna. Det enda som kunde vara mer chockerande vore om Aesirna skulle erkänna att svarta Aya verkligen existerade. Det skulle de ingalunda göra, åtminstone inte offentligt. Och av i stort sett samma skäl som de var så återhållsamma som möjligt med nyheterna om Logan. Visserligen var det röda Aya som hade gjort detta. Men de var fortfarande Aesir och allt för många människor kunde inte skilja en Aya från en annan. Det var bara ett fåtal som tilläts komma och lyssna på Logan. Men av denna handfull var samtliga utvalda för den makt som deras adelshus besatt. Hus som nu skulle ge Aesirna i Shalidar sitt stöd, om än inte alltid öppet. Eller i värsta fall vägra att stödja Elaida. Javinra varnade mig när det kom fler Aesir, fortsatte Logan. De som jagade mig. Hon meddelade mig var de skulle vara, så att jag kunde anfalla dem innan de hittat mig. Lilains fridsamma, tidlösa drag stelnade till en kort stund och Barwins hand rörde sig mot svärdsfästet. Flera systrar hade fått sätta livet till innan Logan hade blivit infångad. Logan tycktes inte lägga märke till deras reaktioner. Röda Aya svek mig inte en enda gång. Inte förrän det stora sveket i slutet. Mannen med skägget stirrade på Logan med en intensitet som skvallrade om att han måste tvinga sig att göra det. Hans anhängare, Aesir, i tornet var han kanske i säkert förvar. Men han blev infångad åtskilliga rastmil närmare den plats där vi befinner oss nu. Alla blev inte dödade eller tillfångatagna, sköt fursten med det magra ansiktet in. De flesta flydde, försvann. Jag kan min historia, Aesir. Raoulin Svartbanes anhängare gick till angrepp mot självaste Vita tornet efter att han blivit gripen. Och samma sak hände med Gare Amalashans. Vi har alldeles för tydliga minnen av hur Logans här tågade över vår mark för att vilja att den kommer tillbaka för att befria honom. Det behöver ni inte hysa någon fruktan för. Lilane tittade på Logan med ett hastigt leende, som om han vore en blodtörstig hund, men tämd och under hennes kontroll. Han törstade inte längre efter storhet och ära, utan bara efter att i någon liten mån få gottgöra den skada han vållade. Dessutom betvivlar jag att det är många av hans tidigare anhängare som skulle hörsamma en kallelse från honom. Inte sedan han blivit förd till Tarvalon i en bur och stillad. Altarierna föll in i hennes mjuka korta skratt, men först efter en paus och utan större eftertryck. Loganes ansikte var lik en mask av järn. Plötsligt fick Lilane syn på Ninive där hon stod innanför dörren och höjde ögonbrynen. Mer än en gång hade hon pratat vänligt med Ninive och lovprisat hennes och Elaines påstådda upptäckter. Men hon var inte sävligare än någon i Shede med att tillrättavisa en antagen som hade gjort ett felsteg. Ninive neg djupt och gjorde en gest med muggen som nu var tom på te. Ursäkta mig, lilla Inchede. Jag måste ta den här tillbaka till köket. Hon var tillbaka ute på den stekheta gatan innan Inchede hann säga ett ord. Till all lycka syntes Murrell inte längre till. Ninive var inte på humör att lyssna på någon föreläsning om att visa ansvar, tygla sitt humör eller någon annan av ett dussin olika dumma saker. Och turen tog inte slut där. Mindre än 30 steg bort stod Schoen, vänd mot Gareth Bryne, medan gatumyllret delade sig kring dem. Precis som Mirelle visade Schoen inga spår av de blessyrer som Elaine berättat om. Kanske skulle de haft större respekt för Tell Aaron Reard om de inte bara kunnat stiga ut ur drömmen och låta någon hela frukten av deras misstag. Ninive gick närmare. Vad är det med dig, kvinna? Brummade Bryant till Schoen. Hans gråhåriga huvud var nedböjt för att blicka ned på hennes skenbart unga drag och han liknade ett klippblock där han stod, bredbent och med händerna mot höfterna. Svetten som rann längs hans kinder kunde lika gärna varit någon annans med tanke på hur lite notis han tog om den. Jag ger dig en komplimang för hur mjuka mina skjortor är. Och du knipsar näsan av mig. Och jag sa att du såg munter ut, vilket jag inte trodde var något brott. Det var en komplimang, kvinna, om än inte med rosor och sidenband. Komplimang, morrade Schoen tillbaka, och de blå ögonen blixtrade upp mot honom. Jag vill inte ha dina komplimanger. Du är bara belåten över att jag måste stryka dina skjortor. Du är ynkligare än jag trodde, Gareth Bryne. Tror du att jag ska svansa efter dig som en markententare när hären går i fält i hopp om flera av dina komplimanger? Och du tilltalar mig inte så, som kvinna. Det låter som fot, hund. En blodåder började pulsera i Bryans tinning. Det gläder mig att du håller ditt ord, Schoen. Och om nu hären någonsin går ut i fält så förväntar jag mig att du ska fortsätta att hålla det. Jag bad dig aldrig svära just den eden. Det var ditt eget val. Ditt eget försök att slingra dig undan ansvaret för vad du gjort. Du trodde förstås aldrig att någon skulle kräva att du höll den. På tal om att herren skulle gå i fält. Vad har du hört medan du svansat för Aishedena och kysst deras fötter? På ett enda ögonblick förvandlades Schoens brinnande ursinne till iskallt lugn. Det ingår inte i min ed. Man kunde ha tagit henne för en ung Aishede när hon stod där, rak i ryggen och med en sval, arrogant trotsighet. En Aishede som inte arbetat tillräckligt länge med kraften för att få det tidlösa utseendet. Jag tänker inte spionera åt dig. Du tjänar tronets sal, Gareth Bryne. Det har du svurit att göra. Din här marscherar när salen beslutar det. Håll öronen öppna för deras ord och lyd vad du får höra. Brian undergick en precis lika snabb förändring. Du skulle vara en värdig fiende i en duell, skrockade han uppskattande. Du skulle vara en bättre... Och lika snabbt förbyttes skrockandet i en mörk blick. Salen, säger du. Va? Säg till Sherry om att hon ska sluta undvika mig. Vad som kan göras här är redan gjort. Säg åt henne att en varghund i bur inte är mer värd än en gris när vargarna väl kommer. Jag samlade inte ihop alla dessa män för att sälja dem på kreatursmarknad. Med en kort nick stegade han bort genom trängseln. Sjön tittade efter honom med rynkade ögonbryn. Vad handlade det där om? Frågade Ninive, vilket fick Sjön att haja till. Om sånt som du inte har att göra med, fräste hon och slätade till sin klänning. Man kunde ha trott att Ninive hade smugit sig på henne med avsikt. Kvinnan tog sannoliken allting personligt. Glöm det, sa Ninive stillsamt. Hon tänkte inte låta sig ledas på villospår. Vad jag inte tänker glömma är att studera dig. Hon skulle göra någonting meningsfullt idag om det så blev hennes död. Sjön öppnade munnen och såg sig omkring. Nej, jag har inte Marigan med mig och just nu behöver jag henne inte heller. Du har bara låtit mig komma i närheten 2 gånger. 2. Sen jag hittade en ledtråd till någonting i dig som skulle kunna gå att hela. Jag tänker studera dig idag. Och får jag inte det så tänker jag tala om för Sherriam att du trotsar hennes befallning om att du ska vara tillgänglig för studier. Det är Sverige. Först trodde hon att Sjön skulle utmana henne att göra vad hon kunde. Men till sist sa hon motvilligt. I eftermiddag. Jag är upptagen på förmiddagen. Om du inte tycker att det du vill är viktigare än att hjälpa din vän från Tjufloden. Ninive tog ett steg närmare. Ingen av de förbipasserande ägnade dem någon större uppmärksamhet, men hon sänkte ändå rösten. Vad planerar du för honom? Du säger hela tiden att de inte har bestämt sig för vad de ska göra, men de måste ha fattat något slags beslut vid det här laget. Om de hade det skulle Sjön veta om det, antingen det var salens avsikt eller ej. Med en stor lin där och Ninives ord var som bortglömda. Sjön och lin glodde på varandra, stela som ett par främmande katter i ett litet rum.